Då får jag hälsa alla varmt välkomna. Det är tredje gången vi samlas det här läsåret. Temat är Jesus Kristus. Första gången talar vi om Bibeln i allmänhet, i sin helhet, Bibeln och Jesus. Och andra gången om forskningen och Jesus. Och nu står det i programmet Apostlarnas vittnesbörd. Och då menar jag apostlarnas vittnesbörd om Jesus. Apostlarnas vittnesbörd om Jesus. Att det är viktigt med apostlarnas vittnesbörd, det förstår vi ju av sådana här uttryck som den apostoliska tron, den apostoliska trosbekännelsen, den apostoliska kyrkan. Man kan säga att en rätt tro på Jesus Kristus bygger på apostlarna. I trosbekännelsen, den nicenska, så bekänner man ju först tron på Fadern, tron på Sonen och tron på den helige Ande. Och sen kommer det, jag tror och på en helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Det vill säga, det finns egentligen ingen rätt kyrka annat än apostolisk. Ordet kyrka betyder ju tillhörig Herren, tillhörig Kyrios. Och för att höra ihop med Herren, för att höra ihop med Kyrios, så måste vi lära känna honom. Och det gör vi genom vittnena, genom apostlarna. Så materialet om Jesus, vem är han? Vad har han uträttat? Det kommer via apostlarna. Och kyrkan kännetecknas av att bygga på apostlarnas vittnesbörd. Att tro så som apostlarna trodde. Att ha blivit övertygad om att det apostoliska vittnesbördet är sant. Och då måste vi börja med att säga lite om just apostlabegreppet och apostlar. Det grekiska, själva ordet apostolos, bygger på ett verb som betyder att sända ut, att sända iväg. Apostello heter det på grekiska. Och det finns ett annat verb för att sända. Det heter pempo, det bör ni inte kunna. Det är helt allmänt att man sänder någon. Men om man använder det här verbet som ligger bakom ordet apostel, apostello, då är det alltid frågan om att man är sänd iväg med ett bestämt budskap. Man är ett akkrediterat ombud. Ett befullmäktigat ombud. Auktoriserad, så att säga. Så det ligger ganska mycket i själva begreppet apostel. För att förstå lite mer om hur mycket man lägger in i det här sända ut och sända iväg, så kanske man kan komma ihåg att apostel med stort A, vem är det? Det är Kristus själv, apostel med stort A. Hebreerbrevet, 3:e kapitlet och 1:a versen, så talas det om Jesus, vår apostel och överste präst. Jesus, vår apostel och överste präst. Och ni kanske kan erinra er en rad bibelställen, ord från Jesu mun, där han betonar att han är den utsände. Jag har inte kommit av mig själv. Jag talar inte heller av mig själv. Utan vad jag har hört hos min fader, det talar jag. Fadern har sänt mig. Han betonar alltså att han är den utsände. Och därmed är han också uppfyllelsen av utsagor i Gamla testamentet som talar om att fadern har en alldeles speciell utsänd. Och det ser kanske inte den vanliga bibelläsaren, för det står inte Herrens utsände i översättningen. Vet ni vad som står? Det kunde ha stått. Man kunde lika gärna översätta Herrens utsände. Det står i bibelöversättning Herrens ängel. Herrens ängel. Och det är på hebreiska malach. Det låter nästan som ordet för kung, men det är ett annat ord, stavas annorlunda. Malach Adonai. Herrens ängel översätts det. Och det betyder alltså Herrens speciella utsände. Han är ett akkrediterat ombud på ett alldeles speciellt sätt. Han är nämligen ingen mindre än Gud själv. Och det upptäcker ni om ni läser berättelser om Abraham till exempel. Hur Herrens ängel kommer till Abraham. Så kan det omväxlande stå Herrens ängel och Herren. Eller om ni läser om kallelsen av Mose. Vid den brinnande busken så står det att det är Herrens ängel som uppenbarar sig i den brinnande busken. Och så står det att det är Gud som uppenbarar sig i den brinnande busken. Så står det att det är Herren som uppenbarar sig. Alltså den här utsände med stort U, eller den här Herrens ängel med stort E, är alltså inte som andra utsända. För det finns ju sådana också. En rad budbärare. En rad utsända. Utan här är det en alldeles speciell som är ett med honom som sänder. Ett med Gud själv. Och när Jesus nu säger, jag har inte kommit av mig själv. Och jag talar inte av mig själv. Då anspelar han på det här. Varje jude förstår då vad det är frågan om. Det är därför de tog upp stenar för att kasta på honom. Tyckte att det var förmätet. Han gör anspråk på att vara Gud. Att vara Guds speciella utsände. Att vara ett med Gud. Och det var ju hädelse om det var lögn. Om det var lögn så var det ju hädelse. Jag nämner alltså lite om detta för att vi ska få lite associationer till begreppet apostolos, apostel. Akkrediterat ombud. Och apostlarna är ju inte ett med Gud själv, så som aposteln med stort A, som Jesus Kristus själv. Men de ska vara så nära den som har sänt dem, så nära uppdragsgivaren, att allt vad de säger ska stämma. Det ska inte vara deras ord, utan det ska vara Herrens ord. Så mycket så att Jesus säger om dem, den som hör er, han hör mig. Vi har ju något liknande i vår värld fortfarande. En rätt ambassadör, han ska ju inte komma med sina egna tankar. Utan om Sveriges ambassadör i Helsingfors för fram någonting, då ska det vara vad uppdragsgivaren verkligen säger. Så man kan inte säga att det är bara du som säger det, utan då är det regeringen som säger det. Hebreiskan har förutom det här begreppet Malach Adonai, Herrens utsände, Herrens ängel, också begreppet Shaliach Adonai, som betyder ett akkrediterat ombud, ett auktoriserat vittne. Och nu kommer ni kanske ihåg hur Jesus gick tillväga för att få såna här vittnen. Han väljer ut 12 stycken och det krävs av dem att de är med och ser och lyssnar. När en av dem har svikit Judas Iskariot, om man ska välja ny, då framgår tydligt kriterierna. Det ska vara en som har varit med hela tiden, som har sett och som har hört. De ska vara ögonvittnen, de ska vara trovärdiga registratörer. Det är därför som kyrkan då bygger på deras vittnesbörd. Jesus låter sina ord och sina handlingar bli bevarade av dessa apostlar. Det var en tuff uppgift. Vet ni hur det gick för de här apostlarna? De flesta blev avrättade. De möter oerhört mycket motstånd. Och Jesus hade ju sagt det. Har de föraktat mig, kommer de att förakta er. Har de dödat mig, kommer de att driva bort er, döda er på olika sätt. Och om vi bekantar oss med några av apostlarna så ser vi det. Vi kan inte bevisa att uppgifter som finns utanför Bibeln om vad som hände, att det är absolut säkerställt att den uppgiften håller. Men jag kan ju ändå återge vilka uppgifter som finns i några fall. Petrus, han ska ha blivit avrättad på ett kors i Rom med huvudet nedåt. Hans bror Andreas ska ha korsfäst på ett X-formigt kors. Ni har hört talas uttrycket Andreas kors. Bartolomeus, som kan vara densamme som Natanael, blev flodd med en kniv innan han dödades. Som sagt, man vet inte om detta är absolut säkert, men den uppgiften förekommer rätt tidigt. Jakob den äldre, han är bror till Johannes. Ni kommer ihåg Jakob och Johannes, Zebedeus söner. Jakob den äldre blev som martyr avrättad med svärd. Jakob den yngre, det var Alfeus son. Jakob Alfeus son, han led martyrdöden genom att bli ihjälslagen med en klubba. Judas, inte Judas Iskariot, det är två Judas, utan Judas som även kallas Thaddeus eller Lebeus, Jakobs son. Han ska ha blivit ihjälslagen med en påk. Matteus, tullmannen, även kallad Levi, ska ha avrättats med svärd. Simon ivraren, eller Simon Zeloten, han ska ha blivit ihjälsågad. Om du tycker det här låter hemskt, så kan du läsa i Maccabeböckerna om grymheter som hände redan före Kristi födelse. Ja, Mattias som valdes efter Judas Iskariot, sedan Judas Iskariot hade hängt sig, Judas Iskariots efterträdare, han ska ha blivit dödad av en dubbeläggad yxa. Och sen har vi Paulus. Han var ju romers medborgare. Han blev inte korsfäst. Han blev avrättad med svärd. Jag har inte nämnt alla. Filippus, han ska ha korsfäst på ett liggande kors. Där har vi uttrycket Filippus kors. som också finns. Och så här. Så att det var i den här världen, heter det ju skriften, har ni ingen varaktig stad. Men man äger genom sin Herre en varaktig himmelsk, högre, lycklig, evig stad eller ett rike. Så fastän det gick så här illa till det yttre och här i världen, så gick det inte egentligen illa. Och Johannes, han blev ju inte avrättad. Han levde ju länge. Fast han hade det ju svårt. Han fick ju vara på den där fångön Patmos väldigt länge. Och han talar ju om i Uppenbarelseboken hur han ser fram emot en dag då det inte finns vatten, alltså något hav som skiljer honom från sina trosyskon, när havet är borta. Han kunde, jag tror att man från Patmos kan se land, så se det turkiska fastlandet. Har ni varit där någon av er, så kanske ni kan bekräfta det. Men han var där på denna fängelseö och skild från då sina kära. Och han talar om himmelen som en plats där det är inget hav, säger han. Det vill säga, där finns det ingen skilsmässa från syskonen. Men han blev ju gammal och han får ju uppenbarelser eller syner. Och där berättar han ju bland annat om att han ser in i den osynliga himmelska världen och ser då de människor som inte har förnekat Jesu ord utan hållit fast vid vittnesbördet. Vad ser han? Jo, att de halshuggnas själar, eller de avrättade trosyskonen, och då ser han till sin stora tröst, de levde och regerade tillsammans med Kristus i 1000 år. Står ofta felöversatt i Bibeln att de fick liv igen. Och man har gissat på att då sker något plötsligt. Men i grundtexten står det konstaterande. De hade blivit avrättade, men de var ändå inte döda. Och det står inte att det är deras kroppar han ser, utan han ser deras själar. Han ser in i den himmelska osynliga världen. Han ser att de levde och regerade med Kristus i 1000 år. Och uttrycket 1000 år är säkert symboliskt för fullheten, evigheten, den långa evigheten. Ja, det var lite detaljer om själva apostlarna och vad som ligger i begreppet apostel. Nu då till innehållet i deras vittnesbörd om Jesus. Vad är det de bevittnar? Vad innehåller deras budskap? Och då vet vi ju alla att det finns ett namn på deras budskap, nämligen evangelion. Som betyder evangelium, som betyder ett gott budskap, eller ett glädjande budskap. Och det finns inte många olika glädjebudskap, utan det är ett och detsamma. Det är budskapet om Jesus Kristus. Och vill man uttrycka det kort, så handlar det om vem han är och vad han har uträttat. Vad han uträttar och har uträttat. Vem och vad, kan man säga. Svaret på de frågorna är innehållet i det glada budskapet. Och därför så står det ju egentligen inte upprepat gång på gång då, som man säger, titta här är det 1, 2, 3, 4 evangelier. Så säger vi ju av praktiska skäl. Men egentligen är det singulariskt bara ett evangelium. Men detta vittnesbörd, detta glada budskap har vi fått via olika apostlar och apostlamedhjälpare. Så därför står det ju enligt Matteus och enligt Markus och enligt Lukas och enligt Johannes. Och vad är det för innehåll i detta enda evangelium? Ni vet, när evangeliet förvanskas så säger Paulus, ni kommer med ett annat evangelium som inte är något evangelium. och jag fruktar att ni har fallit ur nåden. Och han säger, om det till och med skulle vara en ängel från himmelen som kommer med ett annat evangelium än det som vi har förkunnat, så är det anatema, ett anatema, så är han förbannad. Det finns bara ett livgivande, ett glädjande evangelium. Matteus säger evangelium om Jesus Kristus. Och sen gör man ofta kanske några tillägg beroende på vem man skriver till. Matteus skriver särskilt till judekristna och till judar som man vill ska bli kristna. Och då stycker han under Davids son, Abrahams son. Och den som känner Gamla testamentet förstår ju varför. Jesus är Kristus, det vill säga Jesus är den Messias som ni kan läsa om i era texter. Jesus är den Davids son som enligt Jeremia och enligt Hesekiel och enligt Jesaja skulle komma. Davids son. Och enligt David själv i Psaltarpsalmerna. Och Jesus är den Abrahams son, eller som ni är vana att höra uttrycket, den Abrahams säd, som genom vilken välsignelsen skulle komma över alla folk. Det kommer ni ihåg, Messiaslöftet, där det heter då, genom din säd skall alla folk välsignas eller få välsignelsen. Genom dig och genom din säd. Och sen upprepas det där till Abrahams efterkommande. Och så småningom blir det tydligare och tydligare vem denna säd är. Denna ättling, denna avkomling. Han kommer, vem av alla, han kommer från Isak och inte från Ismael. Och Isak har ju flera barn. Han kommer inte från Esau utan från Jakob. Och Jakob har ju massor med barn. Och vilken av de 12 sönerna var det, från Ruben eller från Benjamin eller från Josef? Nej, från Juda. Ja, men Juda har ju massor med ättlingar. Vem av alla de från Juda? Från Davids hus och släkt. Och det är ju sedan det begrepp som man använde länge. Från Davids hus. Att man på Jesu tid ropar, Davids son, förbarma dig över oss. Då menar ju den blinde, du är Messias. Du är den utlovade ättlingen från Abraham, från Juda, från David. Davids son, förbarma dig över mig. Alltså, när Matteus börjar sitt evangelium med att säga evangelium om Jesus Kristus, då säger han evangelium om Jesus som är Messias. Och när han fortsätter Davids son, så säger han som är den Davids son som Gamla testamentet har talat om. Och när han tillägger Abrahams son, så säger han som är den Abrahams säd genom vilken välsignelsen kommer. Och sen börjar då framställningen. Och av det här förstår ni att det apostoliska vittnesbördet kan inte skiljas från Gamla testamentet. Nya testamentet är ju, kan man ju säga, grundboken, grunddokumentet i kristendomen. Men det är så nära sammankopplat med Gamla testamentet att Bibeln ser ut som den gör. Man kan inte förstå riktigt vad apostlarna säger om man inte har kunskap i Gamla testamentet. För att Nya testamentet är fullbordan eller uppfyllelsen av Gamla testamentet enligt apostlarna. Och det ser vi alltså redan i sådana här uttryck som Jesus är Kristus, Davids son, Abrahams son. Nu kommer fullbordan. Nu kommer uppfyllelsen. Och nu ska vi berätta hur den här uppfyllelsen gick till. Och så börjar Matteus Och han börjar ju lite tidigare än vad Markus gör. För Markus börjar först när Jesus är 30 år. Han börjar med att berätta om Herodes och berätta om hedarna och Jesu födelse och förföljelsen i samband med Jesu födelse och de vise männen. Likaså Lukas börjar tidigt och berättar till och med om förelöparen, nämligen Johannes Stöparen och Johannes Stöparens föräldrar, Elisabet och Zacharias. Och Lukas berättar till och med en händelse när Jesus var 12 år, när han besökte templet. Men i övrigt så är alla evangelier koncentrerade på Jesus sista 3 år. Hur han då återlöser syndarna. Hur han då frälsar sitt folk. Hur han då gottgör för alla människors synder. Hur han vinner evigt liv och evig rättfärdighet gratis och oförskyllt åt människorna. Så att de genom honom har liv, evigt liv. Det här med att det apostoliska vittnesbördet innebär en uppfyllelse, en fullbordan, vill jag alltså stryka under inledningsvis. Det är mycket viktigt. Och inte minst Matteus betonar det här. Hela tiden när han går igenom Jesu liv så framhåller han: detta skedde för att det skulle fullbordas eller uppfyllas som var sagt där och där. Jag har inte kommit för att förstöra, katalysai på grekiska. Jag har inte kommit för att förstöra utan för att uppfylla. Ingenting ska gå förlorat, inte ens en prick, inte ens en hake av Torah, förrän allt har fått sin fullbordan, säger Jesus. Det liksom stryker under detta perspektiv. Här kommer uppfyllelsen, här kommer fullbordan. Eller menar du att jag inte skulle kunna be min fader att han nu sänder mer än 12 legioner änglar till min hjälp? Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att så måste ske? Detta sagt då i samband med Jesu sista lidande och korsfästelse. Men hur blev då skriften uppfylld, fullbordad? Han har alltså kommit för att fullborda. Han måste dricka lidandets kalk för att vi ska gå fria. För att vi ska friköpas från det eviga lidandet. Och vi kan tänka på Lukas när Jesus står i synagogan. Där läser man ju de här texterna. Och enligt apostlarnas vittnesbörd handlar de ju djupast sett om Kristus själv. Då säger Jesus: idag är detta skriftens ord fullbordat, ordagrant står det, i era öron. Vad betyder det? Idag är detta skriftens ord fullbordat i era öron. Då tänk efter, när ni hör med trumhinnan, den registrerar vad texten handlar om. Då är det alltså fullbordat på det sättet att det ni hör, det är här, det är nu. Det är inte någonting som ska komma som småningom, utan när det vibrerar här i örat så är det hos er idag, nu. Lukas 4:21. Sen ska jag nämna då några viktiga saker om vittnesbördet, det apostoliska vittnesbördet. Jag kommer att säga lite om att man betonar att Jesus är sonen. Han är Guds son. Jag har redan nämnt om hur han är den utsände. Jag kommer också att nämna lite som svar på frågan vad, och säga lite om försoning, om att han är livet med stort L, han är förlossningen eller återlösningen, han är lösepenningen, han är den som friköper, han är lammet, han är vår rättfärdighet, han är vår frid, han är vår gemenskap med Fadern, Han är våran merit eller våran berömmelse. Ja, kort sagt, han är vårt liv, han är vårt allt, han är A och O, alfa och omega. Men det där hinner jag ju inte utveckla så detaljerat, för vi ska inte hålla på så länge till. Men först då lite om att han är sonen. Har ni tänkt på hur det betonas? Fadern säger: denne är min älskade son. Och sammanfattningen av evangeliet säger ju: så älskade Gud världen att han sände, här har ni begreppet sända, att han sände sin enfödde son. Vad betyder enfödd förresten? Sin unike. Det är alltså inte son på samma sätt som vi är vana vid. Det här är helt enastående. Det finns ingen son som är på det här viset, ett på detta sätt med sin fader, lika helig och evig och vis som fadern och den helige ande. Gud är ju tre saker samtidigt. Han är både fadern, sonen och anden, och ändå inte tre gudar, utan det är en enda enig Gud. Så det betonar man. Jesus, denne är min älskade son. Och det kommer ju invändningar. Är du det? Är du Guds son? Och Satan säger: är du Guds son, så kasta dig ned. Man reagerar lite på olika sätt. Antingen man säger man med häpnad: sannerligen, denne var Guds son. I andra fall så säger man: är du verkligen Guds son? Och Satan säger i Matteus 4: är du Guds son, så kan du väl göra stenar till bröd, eller så kan du väl kasta dig ner här för stupet. När Jesus går på vattnet, det är storm, och lärjungarna tror att nu är det färdigt, och de ser vad som händer. Då står det: men det som var med i båten föll ned för honom och sa: sannerligen, du är Guds son. Och den bibliska bekännelsen som Petrus avlägger och får beröm för lyder ju: du är Messias, den levande Gudens son. Och den frågan väcks hela tiden. Messias, vem är han? Vems son är han? Och Jesus själv ställer frågan. Ja, svara på det. Vems son är han? Ja, vems son är han egentligen? Han är ju Davids son. Det sa vi ju nyss. Davids son, förbarma dig över oss. Då frågar Jesus: ja, men om Messias är Davids son, hur kan då David kalla honom Herren? Och då blir de tysta. Alltså, han är son på ett alldeles unikt sätt. Han är Gud själv som har blivit människa inom Davids släkt, så att han är Davids son. Centurionen, eller den här höga officeren, och hans soldater, de står där förstummade vid Jesu kors när de ser vad som hände i Jesu dödsögonblick. Då står det att de säger: förvisso var denne Guds son. Då förstår ni vad även motståndare, eller även de som inte var lärjunga, vad de la in i begreppet son och Guds son. Det är inte det som Jehovas vittnen lägger in i begreppet. Jehovas vittnen betonar, och särskilt när de har fått kritik, så säger: vi tror att Jesus är Guds son. Men inte i den kristna meningen att han är ett med fadern, utan att han är har ett speciellt uppdrag. Men här har man klart för sig när man säger: han måste vara Guds son, förvisso var denne Guds son, att det är Gud. Rövaren på korset, han som inte trodde, han sa: hjälp dig nu själv om du är Guds son. Vad menar han? Naturligtvis, hjälp dig nu själv, du är ju Gud. Varför hänger du här för? Om det är Gud så stig ner, det andra som ropar. Och andra retas och hånar och säger, när Jesus för våra synders skull blir övergiven, för att inte vi ska bli övergiven. Och han läser orden som han uppfyller, som han fullbordar: min Gud, varför har du övergivit mig? Eli, Eli, lema sabachthani. Så retas man och säger, hör, han ropar på Elia. Vänta och se om Elia kommer och hjälper honom. Och andra säger, men han kan väl hjälpa sig själv. Han är ju Guds son. Han är ju Gud. Så begreppet son är så viktigt. Och Jesus själv säger, sonen är ett med fadern. Den som har sett mig har sett fadern. Sonen gör ingenting av sig själv. Och Paulus börjar Romarbrevet med orden, han, Jesus Kristus, är med kraft bevisad vara Guds son. Och Johannes skriver i sitt första brev, var och en som förnekar sonen, han har icke heller fadern. Det hade ju Jesus själv sagt. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern, lyder ett av Jesu ord. Gud har älskat oss, säger Johannes i sitt första brev, och sänt sin son till försoning för våra synder. Och då kommer vi in på de här sakerna. Han är försoningen. Och vad betyder det? Jo, våra synder har splittrat oss ifrån Gud, skilt oss ifrån Gud. Och vi måste på nytt förenas i gemenskap med Gud, och då måste vi ha den godhet som lagen kräver, den rättfärdighet som lagen kräver. Den har Kristus för oss, och synden som ligger i vägen, den tar han bort. Han stryker ut den genom sitt blod. Han betalar syndaskulden. Därför är han försoningen för våra synder. Gud var i Kristus försonade världen med sig själv. Han går in i vår plats, i vår ställe, och uppfyller det vi måste uppfylla, nämligen lagen till punkt och pricka, vilket vi aldrig kan. Därför är han vår merit. Han är vår berömmelse. Och därför är det inte så viktigt att vi blir till det yttre väldigt mäktiga och friska och starka. För det är så lätt att vi glömmer att vår friskhet, vår hälsa och vår styrka, det är Kristus. Men det är det apostoliska vittnesbördets innehåll, att Jesus, Guds son, han är vår hälsa, han är vår friskhet, han är vår merit inför Gud, vår berömmelse. Och det är därför vi hänvisar till Kristus. För Kristi skull ta emot mig. I Jesu namn hör min bön. Och så vidare. Han är den som har försonat. Gott gjort. Och i och med detta är han livet. Gud har givit oss evigt liv, och det livet är i hans son, säger aposteln Johannes i sitt första brev. Och den som har sonen har livet. Livet, det eviga livet. Den som tror på mig, hade Jesus sagt, har evigt liv och kommer inte under någon dom, har övergått från döden till livet. Vi är, säger Paulus, försonade med Gud genom hans sons död. Romarbrevet 5. Och han säger, i honom har vi förlossningen. Och det är ett lite gammaldags ord. Förlossning betyder friköpandet. Vi är friköpta, förlossade, återlösta genom hans blod, i Efesierbrevet 1. Eller i Hebreerbrevet 9. Kristus har gått in i det allra heligaste genom den större och fullkomliga helgedom. Fullkomligare helgedom som inte är gjord av människohand. Där gick han in, inte med blodet av bockar och kalvar, utan med sitt eget blod en gång för alla, och vann en evig förlossning. Det behöver inte göras så. Ett evigt friköpande. Här ser vi återigen hur man anknyter till Gamla testamentet. Man offrar bockar och kalvar, och nu fullbordas alla dessa offer i Kristi offer en gång för alla. Lärjungarna som hade svårt att tro det här, de och till och med inte trodde när Jesus hade dött på korset, utan går på påskdagsmorgonen förtvivlade och tänker det blev ingenting av, och säger: vi som hoppades att han var den som skulle förlossa Israel. Och så går Jesus med dem. Det är Emmaus-lärjungarna. Men vi ser att de hade hoppats att Jesus var den här förlossaren. Men de hade inte förstått vad förlossningen innebär. De trodde det är att köra iväg romarna och få ett jordiskt lyckorike fritt från politiskt förtryck. Och då står det att Jesus går igenom med dem skriften för att visa vad det verkligen handlar om. Hur den rätta uppfyllelsen ser ut. Ja, jag har citerat Paulus, jag har citerat Petrus, jag har citerat evangelisterna. Ska jag citera ett ställe till i första Petri brev? Vi är friköpta, inte med guld eller silver. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, likt blodet av ett felfritt offerlam utan lyte. Ser ni återigen hur Gamla testamentets vittnesbörd får sin fullbordan och hur man anknyter till det. Och detta med att han är lammet, offerlammet, och att lösepenningen är lammets rena blod, det kommer ju gång på gång. När Johannes på Patmos ser in i den himmelska världen, då ser han en stor skara från alla folkslag, stammar, folk och tungomål, som är klädda i vita skinande kläder. Det står de att deras kläder hade blivit vita i lammets blod. Här ser ni ju att det menas ju att det har skett en soning, en rening, genom att Kristus har tagit bort all synd, all smuts, all orenhet. För annars blir man ju inte vit av blod egentligen, man blir möjligen röd. Det är alltså en predikans symbolspråk. Och därför så finns nu en öppen himmel och ett evigt liv, ty våra gärningar räcker inte till. Av laggärningar blir inte ett kött rättfärdigt inför honom. Hur fromma vi än är så blir vi inte tillräckligt fromma. Han är vår rättfärdighet. Och vi har blivit rättfärdigförklarade i och genom hans blod, säger Paulus i Romarbrevet 5 och 9. Ja, det här är alltså det apostoliska vittnesbördet. Det visar att löften har fått sin uppfyllelse, sitt ja och amen i Kristus. Gamla förbundets löften har uppfyllts och fullbordats i Kristus. Vi ser vem han är. Han är den unike utsände. Han är ett med fadern. Han är den unike sonen. Och vad har han gjort? Han har försonat, han har förlossat, han har friköpt. Han är vår rättfärdighet, han är vår gemenskap med fadern, han är vår frid, han är vår berömmelse, han är vår laguppfyllelse. Med andra ord, det apostoliska vittnesbördet handlar, som vi såg inledningen, om Kristus och om Kristus och om Kristus. Det handlar alltså inte om allt möjligt annat, hur vi ska klara av miljöförstöringen, det är en annan fråga, eller hur vi ska rösta imorgon. Några av oss har ju redan röstat, så vi vet ju hur man ska rösta. Eller massa jordiska saker. Det kommer i andra hand, och när det här får uppfylla en människa, menar skriften och apostlarna, då kommer det andra i på rätt plats. Men när det himmelska medborgarskapet har lösts, då finns det en trygghet i livet och i döden. Och därför kunde de här apostlarna, som nu har givit oss det här vittnesbördet, gå in i livet när de blev söndersågade eller halshuggna eller korsfästa upp och ner.